Ja, men då säger jag välkommen till Johan von Essen. Välkommen till Motionspodden.
Tack så mycket.
Ja, men Johan von Essen, jag vill gå ganska långt tillbaka i ditt liv. Finns det någon stund i ditt liv där du på något sätt valde väg?
Ja, det måste jag säga att det gjorde. Men jag vet inte om den ledde mig hit just. Men jag ville bli och blev också i viss mån jazzmusiker. Sent 70-tal, tidigt 80-tal. Och spelade på klubbar här i Stockholm. Fasching och ja, vad de nu hette, Ricardo och sådär. Och då var det så konstigt att när det började gå riktigt bra och vi var husband på ett ställe, vi hade mycket jobb och till och med en del av min inkomst var faktiskt spelinkomst. Då bestämde jag mig en vårdag, mars vet jag att det var, när jag gick på Vasabron ifrån Gamla stan där vi var husband mot centralen, då bestämde jag mig för nej, jag ska bli präst. Och så gick jag omedelbart upp på Universitets- och högskoleämbetet som då låg på Drottninggatan. Och skrev in mig på teologen.
Jaha.
Och jag har i alla år därefter förundrat, varför gjorde jag det? Och jag vet faktiskt inte. Jag är hemskt nöjd. Det blev jättebra.
Så du har inte ångrat dig alls?
Jag ångrade mig oerhört mycket då. Jag kom till Uppsala och var ju lite äldre än mina kamrater. Inte jättemycket äldre, men ja, 3 år äldre då. Än de andra. Och jag kom ju inte från en religiöst hem eller en religiös uppväxt på något sätt. Utan hade ju levt rullan på Stockholmsklubbarna. Och ångrade ju mig för att jag inte spelade musik. Och så gick vi ute på och gick på Rackabergspubben som det heter då. Och så hörde ett jättebra band, Costa Petrea och superbra. Och så blev det paus och då kom Koste fram till mig. Och sa, tja Johan, du jag sökte hela sommar för jag tänkte du skulle spela i det här bandet. Men jag fick aldrig tag i dig så vi tog en annan istället.
Nej.
Det gjorde ont.
Jag förstår det. Men du, men på något sätt just att det är ju ett ganska stort steg ändå från att spela jazzpiano till att plötsligt då vara präst eller bli präst.
Ja.
Alltså, hade tankarna funnits där förut? Med tanke på att du inte då kommer från ett religiöst hem och inte har det med dig i modersmjölken. Någonstans måste du ju ändå haft ett frö till det.
Mm. Jag är ju så gammal så att när jag växte upp och blev tonåring så konfirmerade man sig. Det var liksom, det var ju normen. Det fanns säkert de som inte gjorde det men det var avvikande. Så att jag liksom alla andra konfirmerade sig baffa att man skulle göra det. Jag träffade då på en konfirmandpräst som kommer att betyda väldigt, väldigt mycket för mig. Och det här var ju också så att jag är född 59. Så att FNL-rörelsen kommer ju betyda jättemycket för mig. Det gick ju inte att inte beröras av vad som hände i Vietnam. Så att jag blev ju vänster. Och men började hänga i kyrkan. Först på grund av den här personen. Men sen därför att jag förstod att det här var någonting viktigt. Och då sa han, Johan du ska bli präst. Och då sa jag, och var jag 15 då? 16 kanske. Och då sa han, det kan jag inte för jag är kommunist. Det blir nog bra med det också ska du se, sa han. Och så pratade vi inte mer om det. Men det där låg väl i bakhuvudet på något sätt. Så jag skulle tro att det var det som hände den där marsdagen på Vasabron. Jag vet faktiskt inte. Det är sant. Jag har tänkt på det jättemycket. Men det låg där och grodde. Och, ja, och då skulle jag bli det.
Om vi tar oss fram till där du sitter idag, där du är idag. Mm. Marie Cederschiölds högskola. Och där jobbar du. Kan du säga om du skulle på något sätt fånga in, vad är det du jobbar med på högskolan?
Mm. Nej, men jag jobbar som jag är professor där i livsåskådningsvetenskap som är en del av teologin. Så att jag är där som teolog, vilket jag tycker är roligt. Och då gör ju jag precis som mina kollegor. Vi undervisar och vi forskar och vi gör det som kallas för tredje uppgiften. Det här jag gör nu är ju typiskt tredje uppgiften.
Att du sitter här i en podd,
ja,
med motions...
Precis, det här är tredje uppgiften. Jaha. Jätteviktigt tycker jag. Nämligen att har man fått privilegiet att få vara akademiker på heltid, vilket vi har, då är det också uppfordrande att man försöker använda en del av den tid man har, eller energi och kunskap, för att förmedla det vidare. Alltså det är ju någon slags folkbildningsverksamhet. Jättefint tycker jag, jätteviktigt. Så jag gör det med glädje. Så att, det är inte så att jag är här för att jag måste, utan jag blir ju glad över att få göra såna här saker.
Är inte det också lite så här prästerskapets ansvar, att det kommer in i, för dig som professor?
Kanske. Vet inte. Jag har nytta av att ha varit präst. Jag är ju fortfarande präst, men att ha varit aktiv församlingspräst i 11-12 år. Jag har en väldigt nytta av det, märker jag. Därför att som präst tar man ju alltid stora församlingar. Om man har en förrättning eller en begravning eller en vigsel eller en gudstjänst eller en konfirmandpräst som jag var mycket. Så jag har ju liksom gjort det så hemskt många gånger att förhålla mig till en skara människor där det i sekulära Sverige de flesta är väldigt skeptiska eller väldigt milt roade eller någonting sånt där. Så det är ju inte så att man startar med en massa cred i de flesta sammanhang, utan snarare är det tvungen att bevisa att man har någonting. Och det har jag lärt mig mycket av. Använder det liksom, jag märker att jag har ju lätt att undervisa och så, därför att jag är så van vid det. Men också detta, att vända mig utåt, att berätta om saker. Det finns ju någonting i prästeriet som har fostrat mig i det. Och som jag gillar jättemycket.
Och i den här tredje uppgiften då som du gör just nu, så hade jag tänkt att vi skulle prata en hel del om engagemang och vad engagemang är, ideellt engagemang. Och så tänker jag att vi skulle komma in på just det här med generationsväxling eller kanske en generationsproblematik, jag vet inte var vi landar någonstans. Men om vi tar till exempel just det här med engagemang, skulle du kunna sätta ord på vad är egentligen engagemang?
Men börja göra en liten, vad ska man säga, detour eller liksom en omväg. Jag har svårt för ordet engagemang. Inte alls för att det är något dåligt. Tvärtom, det är ju något fint. Men vi kallar det människor gör i civilsamhället för engagemang. Och det är ju någon slags psykologisering. Alltså, för vad vi säger med det ordet är att människor känner eller tycker eller har en viss upplevelse av någonting, att man är engagerad. Det vet vi ju nästan alltid ingenting om. Alltså, för det är ju väldigt sällan vi talar med människor och frågar om de är engagerade. Nu har jag gjort det, så jag kommer till det. Men jag är tvungen att ta den här lilla omvägen. Därför att, och det är inte för att vara krånglig akademiker, utan det är för att visa dessa människor respekt. Alltså att inte klistra någonting på människor som vi faktiskt inte vet om de känner särskilt mycket för eller så. Jag har varit inblandad i de stora befolkningsundersökningarna om medborgerligt engagemang eller ideellt arbete. Och då frågade vi 2014, den studie gjorde då, så frågade vi om man känner sig tvingad att jobba ideellt. Och då var det faktiskt 10% av alla ideella sa att jag känner mig tvingad. Och jag kollade lite, det är ju roligt att säga här då, jag bröt ner de där siffrorna lite och då visade det sig att medelålders kvinnor engagerade i idrottsrörelsen var överrepresenterade. Och då tänker jag, det här är idrottsföräldrar som måste göra de här insatserna för att ens barn ska få spela fotboll eller simma eller rida eller vad man barnet gör. Så det att visa respekt för människor, så att man inte säger klistrar engagemang på en person som bara gnisslar tänder och säger att jag vill inte det här, men jag måste ju. Med det sagt så är det nog ändå på det viset att de allra flesta, ja 90% då enligt våra egna data, faktiskt är engagerade då. Och med det skulle jag säga det är att de insatser man gör blir väldigt meningsfulla. Alltså man uppfattar att det man gör med andra är otroligt meningsfullt. Och jag skulle säga att det vilar på några beståndsdelar. Det här har jag forskat särskilt på. Dels att man är i ett gott socialt sammanhang. Att man känner sig hyfsat tillfreds med dem man jobbar ideellt med. Det behöver inte betyda att man är kompis med dem eller vän med dem och sådär. Det kan man ju naturligtvis bli, men det är inte det viktiga tror jag. Utan att man känner sig inkluderad, sedd, tagen i anspråk och att det är inte krångligt socialt utan man går dit och känner sig bra liksom och morsar och så. Det andra det är att man ser eller har en erfarenhet av att det man gör spelar roll för den som tar emot. Och jag har gjort stora intervjuserier och frågat människor, vad betyder ideellt arbete för dig? Vilken innebörd har det där för dig? Och det man säger väldigt tidigt i de här intervjuerna, det är, jo men det är jätteviktigt när jag ser att det jag gör faktiskt spelar roll för den som tar emot det. Alltså jag ser att ungarna får träna en onsdag och jag ser hur kul det är för dem. Jag ser min egen dotter eller son, hur han eller hon växer och pratar och glittrar med ögonen för vad man får göra. Jag tänker på de stora skogsbränderna 2018, va? 2016 visst är det då? Ja. Mm. Jag tror att det är då. Hur kommer det sig att människor går ut, åker ifrån stora områden, inte bara på de orter där det faktiskt brann, utan man tog sig långt för att gå ut i skogen och släcka bränder? Jo, därför att man såg att det spelade roll. Man gjorde en insats, eller som det heter på svenska, det är en anglosism, att göra skillnad, make a difference. Jag gjorde ett avtryck i världen och jag gjorde ett avtryck som hjälpte någon. Och så det senare, sista då. Det är att man gör det av fri vilja. Inte för att man är tvungen till det och inte för att man får betalt för det. Och jag brukar påminna folk om det då. I mitt tycke så lever vi i en kultur där vi funderar alldeles oerhört mycket på hur mycket pengar vi tjänar och hur vi kan manifestera våra höga löner i grejer så att folk ska se att vi tjänar mycket pengar och ja, sådär. Och då är det ju så att människor tycker att det är viktigt att göra ideellt arbete just därför att de inte tjänar pengar. Därför att då var det någonting de gjorde själva för att de själva valde det. Inte för att de skulle vara tvungna att betala lånen eller för att de skulle bättra på sitt sparande. Eller, ja, vi alla är ju tvungna att lönearbeta, det gäller ju alla. Men det är inte därför man gör det då, utan det är något annat. Det skulle jag säga är engagemang.
Mm. Skulle du kunna gå och vikta de här tre delarna utifrån? Dels för att känna sig duktig, dels för att man gör skillnad och dels för att det är viktigt. Finns det någon viktning i det här?
Jag tror att de här tre delarna, de måste finnas där tror jag. Men om man skulle peka på någon då som är viktigare, det är att det man gör spelar roll för den som tog emot det. Det finns en sån väldig energiutveckling eller en sån väldigt, ja, just engagemang eller driv i det där. Att se i en annan människa att jag spelade roll för den där andra människan. Och det gäller för alla. Alltså, jag har verkligen sökt efter klasskillnader eller etniska skillnader, män, kvinnor, ålder och sådär. Och jag kan inte se att de här, vad vi kallar bakgrundsvariabler då, spelar någon större roll. Däremot spelar det roll hur man talar om det. Alltså själva vokabulären eller den lexikon man använder så att säga för att beskriva det. Det är naturligtvis olika för en 75-åring och en 18-åring. Det är ju självklart. Mm. Men just den här idén att få göra ett bidrag till någon som behöver det. Det skulle jag säga är viktigast.
Mm. Nu sa du att medelålders kvinnor är överrepresenterade i den här gruppen då. Vilka är det som är underrepresenterade skulle du säga?
Alltså medelålders kvinnor i idrotten är överrepresenterade bland de som känner sig tvingade. Så det var det som var poängen. Ja. Men om vi tar alla ideella, om det var de du menade.
Ja.
Ja. Men först ska jag säga att drygt hälften av Sveriges befolkning, vuxna befolkning, arbetar ideellt. Och det betyder ju att en sån stor del av befolkningen, så alla samhällsklasser, alla schatteringar finns där. Så det är inte så att man kan säga att det finns inga vänsterhänta eller vad man nu ska peka ut folk. Utan alla är där. För det är ett sånt omfattande fenomen. Men om man ska peka på de som är där väldigt mycket så skulle jag säga att ha en eftergymnasial utbildning, att vara etablerad på arbetsmarknaden och ha en ordnad boendesituation och gärna leva tillsammans med någon och ha barn. Det är variabler som sammanfaller ofta, men inte alltid, med att jobba ideellt. De är överrepresenterade. Spegelvänt då, så är det så att personer med sämre sociala resurser, alltså inte en eftergymnasial utbildning, som har en lösare förankring på arbetsmarknaden, som kvinnor som är frånskilda med barn, de är oftare inte bland de ideella. Så civilsamhället är ett klassamhälle, precis som det övriga samhället, eller kanske värre faktiskt. Om man vill ta i lite, det är lite, överdriver jag lite, men för att göra någonting tydligt bara, att ideellt arbete är ett medelklassfenomen. Och det har att göra inte minst med våra barn. Alltså det här att man är engagerad i ideellt arbete är för många barnföräldrar en väg in i ideellt arbete. Inte bara, men ofta.
Går det att sätta någon form av jämförelse internationellt sett? Var står Sverige i en sån här fråga? Har ni gjort några sådana jämförelser? Mm.
Väldigt högt. Alltså de skandinaviska länderna, Sverige, Norge, Danmark, ligger väldigt högt. Drygt 50% av den svenska vuxna befolkningen arbetar ideellt någon gång under året. Norrmännen ligger något högre faktiskt, så det är något mer. Och det är förmodligen den här väldigt starka dugnadstraditionen man har i Norge som vi ser där. Danmark ligger något lägre, vilket inte är oväntat. Det kunde man tänka sig, för det är en mer liberalt färgat land. Sen Holland också faktiskt, eller Nederländerna tror jag man säger nu för tiden. I viss mån USA. Men det är Skandinavien som ligger väldigt högt. Och det skulle jag säga har att göra dels med vår folkrörelsetradition och dels med vår utbyggda välfärdsstat. Så det skapar möjligheter till ideellt arbete.
Om en sån här undersökning som 2014 sa du väl att den gjordes väl? Eller var den,
vi har gjort den vart femte år sedan 92. Mm. Så att vi gjorde 2014, så har vi gjort 2019. Mm. Och nästa år, 2024 då, ska vi göra nästa.
Ser du någon skillnad mellan...
Nej. Alltså det är så oerhört märkligt att vi ser väldigt få förändringar i våra resultat. Det om man tar det allra grövsta måttet, nämligen andel av befolkningen, så guppar det mellan 48% och 53% av befolkningen. Och i vår värld så är det inte förändring, utan det är stabilitet. Det gäller ungdomar också. Ungdomar i något mindre andel i de kohorterna arbetar ideellt. Jag tror att det är ett livscykelfenomen. Jag tror inte att det är vad som brukar kallas ett kohortfenomen. Det är ju det som alla är rädda för. Ungdomar vill inte engagera sig nu för tiden, får jag höra om och om igen. Och jag tror att det är fel, helt enkelt. Alltså Vi kommer väl komma in på det då, men om jag ändå öppnar den frågan. Så, ja, men dels handlar det om livscykeln. Människor börjar jobba ideellt lite längre fram i livet. Därför att man har en utbildning, därför att man är bostadsrättsinnehavare eller har en hyresavtal, alltså hyr en lägenhet. Jobbar någonstans, har barn och alla de här sätten att etableras i samhället för oss in på sociala arenor där vi blir rekryterade till ideellt arbete. För att kunna bli rekryterad till facket så måste man ha ett jobb. Och är man 18 så har man kanske inte hunnit dit. Ja. Mm. Så jag tror att det handlar om livscykeln.
Så om jag tolkar dig rätt, i så fall, egentligen så är vi mitt i en liten gap mellan så som det såg ut för kanske 20 år sedan då, när man faktiskt kunde komma ut i ett jobb när man var 18, 19, 20. Mm. Man skaffade barn kanske när man var 22, 23. Idag är det kanske 10 års skillnad.
Precis.
Så då är det en liten, ett litet gap här som måste jobbas i kapp.
Ja, så kan det gott vara.
Mm. Det du säger just det här om att ungdomar, det är ju lätt att säga att nej, men de vill ju inte engagera sig. Så kommer ju då en ungdomsbarometer som Riksidrottsförbundet har varit med och gjort i många, många år. Där det visar sig att det är ju faktiskt så att de är visst intresserade att jobba ideellt. Det är bara det att de inte får frågan.
Mm.
Hur kommer man åt en sån sak? Det är ju bara att ställa frågan i och för sig naturligtvis. Mm. Men finns det någon quick fix-lösning på det?
Nej, det gör det verkligen inte. Därför att i den där frågan skulle jag säga att där ligger ändå civilsamhällets allra svåraste utmaningar. Och den är svår därför just därför att man måste väga saker mot varandra. Och den är så oerhört viktig. Nämligen, vi har kunnat peka på i våra studier någonting vi kallar för civilsamhällets kärntrupp. På engelska kallas det för civic core. Och det är en grupp personer som har jobbat under lång tid. Vi mäter på 5 år för vi säger att ja, men vi vågar inte lita på att man kommer ihåg mer än 5 år. Så att vi har tagit 5 år. Men jag har ju träffat så otroligt mycket folk som har jobbat i 10, 15, 20 år. Och så gör man mer timmar i månaden än snittet. Om man tar ut en gruppen så är de ungefär 40% av alla ideella. Och det är de som driver organisationerna. För man ska ju komma ihåg det att ideellt arbete handlar ju dels om att göra verksamhet. Alltså leda en träning eller snitsla ett spår eller vara på ett härberge för bostadslösa. Det är ju och det är så vi ofta tänker. Men den mesta tiden går ju åt till att sitta i styrelser, hålla ordning på medlemsmatriklar, se till att försäkringsfrågor funkar, göra upp scheman, alltså driva själva organisationen, företräda den utåt mot det större samhället. Och det är framförallt de här civic core, eller kärntruppen, som gör det där. De driver själva organisationen. Och det där blir jätteviktigt därför att det är bara 10% av alla ideella organisationer i Sverige som har anställda. 90% har inga anställda. Och då betyder det att det finns ju ingen personalstat som kan göra det där, utan det måste ju de ideella göra. Så har man inte den här kärntruppen, då funkar liksom inte organisationen. Så då kan inte en 18-årig tjej eller kille komma dit och säga, ja, men jag skulle gärna vilja vara med, kan inte jag få göra något? För det finns ingen som, du vet, fixar med nycklar och sådär. Den där gruppen är ofta äldre. Och den är ofta en grupp som är mer etablerade. Det är något mer män än kvinnor. Det är ingen jätteskillnad, men det är något mer män. Men framförallt är det åldern. Och etableringsgraden i samhället, alltså utbildningsnivå, inkomst och så. Och då är det ju uppenbarligen så att den här civic core står ju ofta då i vägen för personer som vill komma in. Antingen för att de är unga eller för att man inte är uppvuxen i det här landet och säger att ja, men nu är jag ny i det här landet och jag vill också göra ett bidrag. Jag vill också vara med här och betala tillbaka eller komma in eller sådär. Och det här är personer som den här kärntruppen som håller på traditionen. Därför att det är precis det de är satta att göra. För att genom att hålla på traditionen så håller de organisationen uppe. Så där kan man säga att de står i vägen för förnyelse. Samtidigt så klarar vi oss inte utan just den där gruppen. Så det är varken en lösning att byta ut den och sätta in personer som inte har varit med där tidigare. För då har man inte kunskapen, kompetensen, traditionen, historien. Men det är heller naturligtvis inte en lösning att bara fortsätta att veva den där gruppen. Därför de kommer att exkludera de som inte passar in. Och jag skulle säga att det här att väga behovet av kontinuitet och förnyelse i den här gruppen. Det är en jag skulle säga att det är bland de största utmaningar som civilsamhällsorganisationer har att ägna sig åt. Jättesvårt är det.
Mm. Om vi tar en organisation som Korpen, Svenska Motionsidrottsförbundet, som är ganska unik i sitt utseende, eftersom det är i princip möjliga engagerade ledare och sådana som driver, som är från övre tonåren till 70, 80, kanske uppåt 90 år. En väldigt stor, ett stort spann. Där måste väl just den här problematiken eller utmaningarna vara ganska så reella utifrån ditt sätt att se på det.
Nu kan jag inte Korpen specifikt, så jag har inte, det här är typiskt akademikers svar då, som har inte vi kollat data på en organisation, måste vi säga. Så att jag får väl prata lite mer generellt då. Så jag skulle ha behövt läsa statistiken för Korpen och sådär, det har jag inte. Men ja, det skulle jag säga. Alltså en organisation som spänner över stora åldrar får ju svårt att inkludera yngre personer eller personer som inte uppvuxna i Sverige. Alltså personer som ur den här väldigt etablerade gruppens perspektiv blir mer perifera. Och då är det ju så, vad ska man använda för ordet, tragiskt? Ja, det blir ju dramatiskt, men olyckligt då. Att idag, och jag har ju träffat de här så hemskt mycket. Och de vill ju jättegärna inkludera. Det här är ju inga onda människor som vill stänga ute människor eller sådär. Absolut inte. Och de förstår ju att de måste förnya. Att de måste inkludera personer som inte riktigt ingår i den här gruppen av hävd. Då.
Mm.
Men då saknar man ofta de metoder eller det perspektiv som man kanske behöver. Därför att de här unga då, eller de som är perifera, det finns perifera kan man vara på olika sätt, de känner sig ofta som ett alibi. Jaha, de vill att det ska vara lite yngre i styrelsen, eller de vill kunna visa att vi har några ungdomar också, eller några unga tjejer också, eller några personer med utländsk bakgrund också, eller vad det nu kan vara. Och det känns ju så där att det blir inbjuden på de premisserna. Så jag tror att vi har jättemycket att lära i civilsamhället på hur inkluderar vi människor så att vi inte förminskar dem, sätter dem i roller som de inte är bekväma med eller använder dem som kuttersmycken då, för att använda ett riktigt fult ord då. Jag pratade med en kvinna som har varit mångfaldsstrateg om det här, och hon pratade jättebra. Kanske kommer inte alla ideella organisationer kunna söka upp mångfaldsstrateger. Det går inte. Men om man ändå i sin styrelse tar en rejäl funderare. Det är klart att vi ska fråga dem som vi har för få av. Men hur frågar vi dem så att de inte blir gisslan eller dåligt samvete eller tvingar in dem i roller. Utan vi låter dem vara människor i sin egen rätt. Det är en... För blir man inte det så slutar man, tror jag.
Det som blir lite spännande när du beskriver situationen så som den ser ut idag. Om man tittar på en ideell organisation är uppbyggd och vi pratar mer administrativt och hur den i demokratisk ordning ska vara enligt ganska långtida statuer. Det måste göras på ett speciellt sätt. Är det dags att modernisera för att göra en ideell organisation mer attraktiv för de som vill vara förnyare och även passa för de som satsar på kontinuiteten? Ska man börja på skaka om lite grann för att hitta ett enklare sätt att vara en del i en ideell organisation?
Ja, det där har ju diskuterats jättemycket, och man brukar ju säga att det här behövs, vi behöver moderna reformer och ungdomar vill inte vara med i gamla former och sådär. Jag vet inte, det kanske är så. Åtminstone är det definitivt så att det tar ett tag att socialiseras in och att acceptera att en ideell organisation är som den är. Jag föreställer mig utan att veta det. Men jag föreställer mig att det är så att skulle vi backa, låt oss säga, vad ska vi ta, 30, kanske 40 år, så var folkrörelsetraditionen mer given. Alltså man ifrågasatte den mindre, utan det var ju bara så det var. Med folkrörelserna är fortfarande väldigt starka och det finns idéer om att folkrörelserna håller på att dö och sådär. Det tror jag absolut inte. Folkrörelserna är mycket starkare än vad man tror. Men visst utmanas de. Och visst utmanas folkrörelsetraditionen. Det är helt glasklart att det är på det viset. Och om då människor som börjar, istället för att ta det för givet att det är så här man gör, tänker, om jag skulle göra på något annat sätt, då blir den här socialiseringsprocessen knepigare. Därför att man tar det inte för givet, utan man säger att jag måste få ändra. Jag skulle kunna tänka mig att det är något sånt. Sen med nya organisationsformer, vi mäter ju på det. Alltså vi frågar ju de som vi intervjuar i våra studier om de jobbar i nätverk eller på något annat sätt. Och det är ju en försvinnande liten del som gör det. De flesta arbetar faktiskt ideellt i organisationer just. Och jag tror att det åtminstone finns två skäl till det. Det ena är ett yttre skäl och det är att de institutionella ramarna som finns runt organisationer, alltså hur man gör för att få kommunalt eller statligt stöd för organisationer, eller att man ska få kunna hyra en lokal, eller ja, det finns ju ett samhälle runt som bistår med resurser. Men där resurserna är ofta villkorade, nämligen att man har stadgar och att man har organisationen heter någonting, att man har en ordförande, att den är demokratisk, vilket i det här landet är väldigt viktigt. Just nu sker det en del, det har skett en utredningar där man ser, men ska vi verkligen stödja organisationer som inte är demokratiska? Så det finns ett tryck, ett institutionellt tryck på organisationer att konfigurera sig ungefär, det är ju inte 0-1 sådär, men ungefär som vi är vana vid i den folkrörelsetraditionen. Det vill säga med stadgar, demokratiskt medlemskap, någon slags kontinuitet. Det skulle jag säga. Sen kan det ju faktiskt vara så. Det här kan inte jag bevisa. Det första vet jag. Det har vi studerat, så det kan jag säga. Men man måste ju ändå leka med tanken. Kan det vara så att det här faktiskt är det mest förnuftiga sättet att organisera sig? Vi försöker hitta på en massa andra sätt. Men det är bara det att det är mycket krångligare. Och det där är en gammal tanke jag fick. Alltså, när den här första organisationen som sysslar med live och rollspel kom upp och blev väldigt stor i slutet av 90-talet, och det var ju också samtidigt som internet verkligen exploderade och kom i varm persons hus. Då var jag på ett seminarium och sen så var de där, den organisationen, och det var en massa unga människor, och sen så var det en del, en grupp grånade folkrörelsefarbröder, om man får uttrycka sig så. Och de säger, hur gör ni för att sammanträda och använder ni andra metoder? Och liksom, de var som djur som de här folkrörelsefarbröderna skulle studera. Det visade sig att det var inte så. Jo, de hade telefonkonferenser ibland, ja. De använde mejl mycket mer än de här farbröderna, ja. Men det är klart att vi har också möten. Och för att de här mötena ska funka så måste ju någon bli ordförande. Och det blir ju jättekrångligt om man inte tar anteckningar, för då minns vi ju inte vad vi sa. Så att, ja, ärligt talat, det är rätt likt faktiskt. Och jag minns det där så väl. Och tänker, ja, men det kanske faktiskt är ett smart sätt att hålla på med organisation. Och det är också därför det blir som det blir.
Mm. Summa summarum kan man ändå konstatera, med tanke på din... på det du sa förut om att ideell sektor, ideellt engagemang har sett ganska likt ut under så pass många år, att det här med att springa efter en förnyelse eller en förändring kanske inte är egentligen huvudfokus. Vad skulle du säga, vad är huvudfokus då för att bibehålla den här tillströmningen av antalet ideella som vill vara med och göra skillnad och vara viktiga?
Nej, men jag tror en viktig fråga var den jag var inne på. Hur gör man för att förnya den här kärntruppen? Och om det ligger någonting i min förmodan, jag har ju inte data på det, jag kan inte bevisa det, men om det ligger någonting i min förmodan att fram till en viss punkt i historien, Och det är som om någonting hände på 80-90-talet i Sverige som ja. Så spelade det inte så stor roll, för det var det för givet tagna sättet som vi var. Det fanns äldre tanter och farbröder som var liksom, hade vuxit in i samhället, och sen så gick man in, och sen så efter ett tag så var man en äldre tant och farbror själv, och det var inte så mycket med det. Nu är det där mer kontroversiellt. Man vill, alla grupper vill vara en del, och det här växa in är inte samma sak. Och då blir förnyelsen av kärntruppen blir väldigt viktig. Det handlar om ungdomar. Det handlar om personer med utländsk bakgrund som där civilsamhället, vad jag förstår, inte har nått sin potential att bidra med integration. Utan vi gjorde en studie faktiskt, och det visade sig att personer med utländsk bakgrund arbetar ideellt i lika stor omfattning som personer som, vad ska vi kalla dem, etniskt svenska, eller vad ska vi ge dem för namn. Så det var lika mycket, vilket förvånade oss och gladde oss. Men de gör det i andra organisationer. Och min gissning är att de blir inte insläppta av de här organisationerna som drivs av den här kärntruppen som bevakar traditionen. Så jag skulle säga att det är en väldigt viktig utmaning. I övrigt så menar jag att det viktiga med det ideella engagemanget, det ideella arbetet när människor gör saker, det är ju att människor faktiskt gör själva. Det är så lätt att vi lägger på en produktionsperspektiv på ideellt arbete. Ja, men det måste ju bli effektivt. Ja, det måste ju bli modernt. Ja, det måste ju bli up to date. Eller, ja, det måste ju. Varför då? Varför måste det bli det? Om vi har människor som samlas varje torsdag för att byta frimärken, varför måste de bli något? Om vi har människor som går ut i skogen och tittar på fåglar varje söndag förmiddag, varför måste de bli något? Är det inte bra att de tittar på fåglar? Så att det här näringslivs- eller produktionsperspektivet glider in i civilsamhället tror jag är till förfång ett problem för det ideella engagemanget. Det är inte ett bidrag.
Johan von Essen, vi ska börja på avrunda. Jag är ändå så här nyfiken på, tycker du, har du världens roligaste jobb?
Ja, det skulle jag säga. Det finns säkert roligare, och det finns säkert andra som också är världens roligaste. Men för den människa jag är, så är jag svårt att tänka mig något bättre.
Och sen när du kommer hem efter att ha haft en intensiv arbetsdag med massa fakta, koll, siffror, och du har suttit och läst, sätter du dig vid pianot och kör lite jazz?
Ja, det händer alldeles för sällan, men visst gör jag det. Nu har jag, vi flyttade, jag och min fru flyttade för ett tag sedan, och då kunde vi inte flytta med flygen för att vi flyttat till mycket mindre lägenhet, men jag ska flytta flygen till vårt landställe där jag ska kunna spela. Ja, men det gör jag ibland, och så tittar jag på fotboll som jag tycker är jätteroligt. Och nu har ju allsvenskan börjat, så nu är man ju nervös hela tiden.
Men ångrar fortfarande lite grann att du inte svarade när Costa Patria ringde?
Ja, det gör fortfarande ont.
Tack Johan von Essen för att du kom till Motionspodden.
Tack så mycket för att jag fick komma.